Det är kylig februarikväll 2025 och jag har precis checkat in på ett hotell i Kiev. För 2 veckor sedan visste jag inte att jag skulle åka till Ukraina. Jag var på dykledarutbildning i Stockholm och min kollega Stefan, som också jobbar inom räddningstjänsten, sökte upp mig där i skärgården. Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen-kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först. Till min familj och min fru. Fråga om det är okej att vara borta ytterligare en vecka. Lägga över livspusslet med 3 barn på henne igen. Åk, säger hon efter en stunds tystnad. Det är hon som gör det svåra valet. Sent på kvällen kommer Stefan förbi med den fullastade bilen och jag hoppar in. Tårarna ligger precis under ögonlocken. Under dagen har jag och barnen haft en riktig toppendag på sportlovet i den lokala skidbacken. Jag fixar med deras skidor, vi har druckit varm choklad och jag har gjort allt det där lilla extra. Men när det är dags att åka hem kan barnen inte hålla emot längre. Knappt jag själv heller. Precis som innan alla tidigare resor så kommer känslorna vi hållit inne hela dagen. Jag mår skit, jag och Stefan sitter i bilen. Tankarna rör sig hemåt. Men för varje mil som går skiftar fokus allt mer. 3-årsdagen av kriget närmar sig och det pratas om att ryssarna kommer genomföra en stor attack. När jag till slut slänger väskan på soffan i hotellrummet är jag helt slut. Men precis när jag släckt lampan och lagt mig börjar flyglarmet gå. Först i flyglarmsappens brutala signaler, sedan kommer det klassiskt stegrande och skärande ljudet av sirenerna utanför. Jag går upp och kollar ut i hotellkorridoren. Det är helt tyst. Men efter en liten stund öppnas en dörr längre ner. Stefan sticker ut huvudet. Vad ska vi göra, undrar han. Jag har ingen aning, men det är säkert ingenting. Försöker jag försäkra både honom och mig själv. Vi beslutar oss för att gå tillbaka in och lägga oss igen. Jag tar några kuddar från soffan och lägger mig inne på toaletten där det inte finns några fönster. Och sen börjar det. Hello, welcome to Poltava. Sergej, räddningschefen, och Igor, den regionala chefen, möter upp oss med en handskakning på en bensinstation utanför Poltava. Om några månader ska den här bensinstationen träffas av shahidrönare och totalförstöras, men det vet vi förstås inget om nu. Stefan och jag överlämnat de första hjälpen-kit vi haft med oss och sedan rest ytterligare 35 mil österut för att besöka räddningstjänsten i Poltava. Där står vi nu, med trötta ögon och kisar ut över den nedsläckta staden. Det är mörkt, runt 10 minusgrader och så sent att det råder utgångsförbud. De enda som verkar vara ute är vårt sällskap. Vi hoppar in i vår bil och följer efter Sergejs blåljus. Och det är tur att han kör först, för lyserna i vår bil är så smutsiga att sikten är nästintill obefintlig. Sergej kryssar vant mellan hålen på den dåligt underhållna vägen. Ibland är hålen så gigantiska att man skulle fastna om man kör ner i dem. Väl framme vid brandstationen kör vi in i den stora vagnhallen. Vi kliver ut och sträcker på våra stela kroppar efter en flera timmar långa resa när flyglarmet går. Vi söker svar i blickarna runt oss. Men ingen av brandmännen eller befälen verkar bry sig det minsta. Så det gör inte vi det heller. Your fire truck, utropar istället Sergej och pekar på stegbilen jag körde ner för ett år sedan. Tänk att det gått ett helt år. Det är overkligt. It's your fire truck now, säger jag och vi skrattar. Vi följer med Sergej och Igor upp på hans kontor. Det är inte särskilt likt kontoret som vår räddningschef hemma i Sverige har. Här finns en stor ukrainsk flagga, en massa diplom förstås, en handgranat, en mina och på golvet under akvariet ligger motorn till en Shahid-drönare. Shahid-drönare är ett vanligt hot på den ukrainska himlen. De är billiga att tillverka och liknar klumpiga stridsflygplan i formen. De är ungefär 2,5 meter långa. Motorn låter som motor på en moped, men kan föra drönaren långa sträckor och orsaka stor skada. Till exempel kan de utan problem slå ut en bensinstation eller ett hus. Oftast skjuts de ner. Militären vill inte ödsla robotar på dem. Man är ingen riktig ukrainare om man inte har en Shahid-drönarmotor hemma, säger Sergej och skrattar. Jag skrattar också, samtidigt som jag försöker förstå deras vardag. Utanför går flyglarmet fortfarande. Det känns att vi är långt hemifrån. It's up in my heart when it skips a beat. Det viktigaste är nummerlappen. Här är man bara ett nummer. Vi står uppställda på det kalla marmorgolvet och jag undrar om killen bredvid mig kan höra min höga puls. Vi är 253 aspiranter som valts ut till arméns fallskärmsjägarskola för att påbörja detta förtest. Jag är 20 år gammal och nummer 124. Vi vet att vi tillsammans ska kämpa oss igenom 3 dagars tuffa tester för att gå vidare till nästa gallring. Men ingen av oss vet vad som väntar. Jag vinglar ofrivilligt till. Tänk att jag står här vid min barndomsdröm. Medan ett befäl tydligt berättar om nästa test börjar jag tänka på vägen hit. Jag minns det konstanta suset från E4-an, gnisslet från tunnelbanan i Stockholm och det trygga hemmet där drömmar börjat växa. I pojkrummet hade jag en affisch på min idol. Äventyraren och fallskärmsjägaren Göran Kropp. Den affischen som jag som 10-åring hade snott utanför en matbutik var reklam för hans föreläsningsturné Jag klarade det. Jag kommer ihåg föreläsningen på Södermalm. Inte så långt från där han började sitt äventyr. Göran hade cyklat till Mount Everest, gått upp på toppen och sen cyklat hem igen. Jag var 10 år och hade tjatat på pappa att ta mig till föreläsningen. Efteråt fick man gå fram till scenen där Göran signerade sina böcker. Vi småpratade lite och han frågade vilket som var det högsta berg jag hade bestigit. Åreskutan, svarade jag och skämdes lite. Insåg att det var ganska långt från Mount Everest. Ja, 1420 meter, svarade Göran direkt. Det lät större på något vis när Göran sa det. I sommar ska jag och pappa bestiga Kebnekaise, förklarar jag stolt. 124, ropar befälet. Jag rycks tillbaka till verkligheten på en sekund. Det är dags för första testet, milen. Jag går ut hårt, lite för hårt. Efter 6 kilometer tvingas jag stanna och spy medan flera av aspiranterna passerar mig i ögonvrån. På stapplande ben ger jag mig ut igen. Jag måste fortsätta. Vill inte att det ska bli som den där sommaren när jag var 10 år på Kebnekaise. Jag och pappa påbörjade bestigningen och efterhand som det blev brantare och stenigare blev också vädret sämre. Infäste i varandra med rep korsade vi Björlings glaciär. Det var det häftigaste äventyret jag varit på. Regnet ökade i intensitet och övergick mer mot snö. Jag fick ta på mig min lila, senapsgula regnjacka. Ja, du vet, en sån som var stekhet på 90-talet. Men när vi kom fram till klätterdelen av den östra leden sa guiden att vi var tvungna att vända om. Snön slog oss som nålar i ansiktet. Jag trodde inte det var sant. Jag hade investerat hela min person i det här, sagt till alla mina kompisar i skolan att jag ska gå upp på toppen. Som vuxen förstår jag guidernas beslut, men där och då kände jag mig som den som gav upp. Jag räckte inte till. Efter Kebnekaise bestämde jag mig för två saker. Jag ska bli fallskärmsjägare och jag ska ta den där toppen. Det är barndomsdrömmen som ligger där i vågskålen när vi under sista dagen av förtestet sitter på logementet och befälet kommer in. Han läser upp namnen på ungefär hälften av oss. Vi ställer oss upp. Och majoren förklarar att ni som står här, ni har inte kommit till Karlsborg förgäves. Jag och 80 andra killar var duktigt nervösa när det var dags för den 3 veckor långa testperioden. Inga namn än, bara nummer. Tidigt på morgonen ljudde visselpipan och redan efter några dagar började sömnbristen ta ut sin rätt. Vi sov bara 2-3 timmar per natt. Jag trodde att jag var vältränad då, men inte på den nivån som krävdes. Inget ont om mina barndomsvänner i Stockholm, men några fysfenomen var de inte. Så jag som jämfört min träningsmängd med deras tvingades konstatera att jag använt en haltande måttstock. Men killarna började en efter en att droppa av. Och jag är kvar. Känslan av att vara klenast av alla är fortfarande där, men jag ser ljuset i tunneln. Efter 2,5 veckor sömnbrist, springande, snubblande, skavsår, svett och en begynnande kamratskap är det dags för testmarschen. Testmarschen är den stora skiljelinjen. Den går alltid genom eländig terräng och i tempo som känns närmast omänskligt. Kombinationen av fart och hinder skapar den berömda dragspelseffekten. Innan varje hinder måste man bromsa in. Om man inte hinner ta sig över i tid och luckan till personen framför blir för stor får man en varning. För många varningar och man är ute. Resultatet blir att jag sprintar allt jag har för att sedan tvärnita rakt in i ryggsäcken på killen framför. Och så fortsätter det. Timme efter timme. Mil efter mil. Jag har nog aldrig varit så här trött. Och framför mig börjar nummer efter nummer att bryta. De ramlar, kollapsar eller kliver åt sidan för att frivilligt kliva på släpet i fyrhjulingen som följer efter. 2,5 veckor av knappt någon sömn tillsammans med konstant fysisk ansträngning känns i varenda muskelfiber. Vi springer i timmar. Svetten rinner och saltet börjar riva i skinnet, skapar skavsår. Han som springer före mig ramlar, men jag är så trött att jag bara sätter foten på hans ryggsäck och kliver över. I pausen ser jag honom inte längre. Men något i kroppen känns fel. Jag har en smärta i min vänstra fot som gradvis ökat under de senaste timmarna. En sorts smärta man vet inte är bra. Jag tar av kängan. Foten är svullen. Kollar på klockan. 3 minuter kvar när vi ska börja gå igen. Jag börjar ta på mig strumporna men får inte på kängan över foten. Det gör för ont. Packning på, ropar befälen. Men jag har inte ens fått på mig kängan. Alla andra tar på sig sina ryggsäckar och börjar gå. Där sittandes på en ryggsäck i en snårig skog utanför Karlsborg, rinner Barnoströmmen återigen i mina händer. Precis som på Kebnekaise när jag var 10 år, ger jag upp. Allt jag kämpat för tar slut på ett ögonblick. Ett år senare står jag där igen, redo att göra testperioden ännu en gång. Eftersom jag tvingades bryta på grund av en skada har jag fått en ny chans. Den chansen tänker jag förvalta. Den här gången har jag förberett mig bättre. Läxan är gjord. Jag har avverkat många mil i löparspåret och gjort flera egna marschträningar. Allt för att förbereda kroppen för den extrema utmaningen. Av de 253 som börjar den här gången är vi ett 30-tal som klarar det. I en lite skrytig artikel i Aftonbladet från april i år kan man läsa att fallskärmsjägarna är ett av Sveriges elitförband. En stående styrka, högpresterande soldater utbildade för att spana och strida bakom fiendens linjer. Under utbildningen till fallskärmsjägare var min stridsparskamrat, där man är allra närmast, 130 Sandstedt. När vi var nya i gruppen beskrev han sitt största bidrag till gruppen. Att han kunde bära tungt. Därför var det alltid han som hade den tyngsta ryggsäcken. Nu sitter jag bredvid 130 Sandstedt och vi ska, som så många gånger innan, hoppa fallskärm över en mosse mitt ute i ingenstans. Herculesplanet flyger strax ovanför trätopparna och inne i planet sitter vi fallskärmsjägare packade som sillar. I det skumpande planet börjar en efter en att må illa. En hink går runt mellan oss. Rampen längst bak fälls sakta ner och det blir ljust in i planet. Vid rampen finns en lampa som piloten styr. Vid rött ska alla göra sig redo och vid grönt ljus så hoppar man, men ännu lyser ingenting. Hoppmästaren, ett erfaret befäl, tittar på oss med hård blick. Signalerar att det är dags för vår patrull. Vi ställer oss upp, fäster kroken som förbinder vår fallskärm med planet. Jag får en klapp på axeln av den bakom mig som kontrollerat min utrustning och jag kontrollerar Sandstedt framför, klappar honom på axeln. Munnen blir alltid torr när jag ska hoppa. Så torr att jag knappt kan svälja. Hjärtat slår. Lampan tänds. Rött ljus. Planets starka motorer vänder oss rakt upp. Genom den öppna rampen ser man inte längre horisonten utan bara träden rakt nedanför. Precis när planet planar ut på 200 meters höjd och man känner hur fötterna nästan lättar från golvet så kommer det. Grönt ljus. En efter en hoppar vi ut från planet. Hoppmästaren ger en klapp på axeln. Min tur. Jag går fram och hoppar, men något går fel. Jag snurrar runt och samtidigt som skärmen vecklas ut fastnar min fot mellan bärremmarna. Det är allvarligt. Landar jag så här kommer jag i bästa fall bli allvarligt skadad. I värsta fall, ja. 150 meter kvar till marken och jag hänger upp och ner. Först gör jag ett taffligt försök att komma upp till foten som sitter fast, men ryggsäcken som är fäst över magen väger för mycket. Jag faller bakåt igen, kollar ner mot marken. 75 meter kvar. Ni vet de där historierna om när en mamma lyfter en bil för att rädda sitt barn. Det modet går jag nu in i. Nu eller aldrig, tänker jag, häva mig upp igen. På något sjukt sätt lyckas jag dra mig upp i en djupsitapp, dra isär bärremmarna och få loss foten. Fråga mig inte hur, men när jag väl kommer loss har jag 15 meter kvar till marken och lyckas landa helt okej efter omständigheterna. Och när jag ligger där i den mjuka djungeln unnar jag mig att titta upp mot den stilla blå sommarhimlen. Häng inte upp och ner igen, Larmerus, sa hoppmästaren till mig nästa dag när det var dags igen. Tack för rådet, kapten. Efter att ha avverkat 7 mil på under 24 timmar, det prov som kallas för örnmarschen, var det till sist dags för oss att motta vår örn och därmed bli fallskärmsjägare. Som grädde på moset åkte hela plutonen en vecka efter och besteg Kebnekaise. Jag kom till och med upp på toppen den här gången. På något sätt hade jag nu blivit det jag gav mig av till att bli. Inom mig kände jag att grunden var lagd. Jag hade bevisat för mig själv vad jag var kapabel till och framförallt hade jag fyllt upp det där tomrummet i mig. Det var långt ifrån ett OS-guld, men jag var inte längre den där pojken som bara gått upp på Åreskutan. Jag hade tagit mitt eget Everest och nu kunde livet börja på något vis. Jag vaknar av att allt är vitt. Efter en stund hörs en röst säga drunkning i högtalarna och den sedvanliga melodin från larmet går. Ögonen börjar sakta vänja sig vid att lamporna har tänts i det mörka rummet. Nu kommer det till mig. Jag är dykare på brandkåren i natt. Snabbt upp i sängen, på med t-shirt och sen ner till vagnhallen. John, den andra dyken på det här nattpasset, har redan börjat ta på sig understället nere vid dykbilen. Jag öppnar min väska med dykprylar och tar på mitt underställ och torrdräkt. Tätningen stramar åt över halsen samtidigt som jag kollar mot klockan i vagnhallen. 03:15. Dykledaren kommer med mobilen mot örat. Det konstaterar drunkning. Vi rullar med dykbilen direkt. I baksätet tråcklar jag på mig dykutrustningen samtidigt som vi kör järnet mot båten. Vindrutetorkarna går på högvarv. Det är november 2019 och det ösregnar. Framme vid sjöräddningens stora båt kliver jag och John ut med dykutrustningen på. Man blir klumpig av alla prylar. På den korta framkörningstiden hinner man precis få på allt, men inget sitter riktigt som det ska. Det känns som att all den tunga utrustningen jag har på mig antingen sitter snett eller håller på att ramla av när jag kliver ut i regnet. I trappan upp till båten halkar jag och slår i smalbenet. Sjöräddningsbåt har ett utrymme där vi dyker går ner för att vänta under färden till dykplatsen. Vi vet att vi bara har 2 minuter på oss innan vi är framme. Det enda ljus vi har är ett svagt rött sken från en lampa i taket och genom ett litet runt fönster ser jag vattnet slå mot rutan. Vi kollar vår utrustning en extra gång. Är luften på? Fungerar lampan? Är dräkten ordentligt stängd? Var är handskarna? Ja, bra, de är i benfickan. En stor lucka öppnas i fören och regnet öser ner över oss. Dykledaren skriker för att överrösta vågorna. Han förklarar att vi är framme. Det var här personen gick ner. Söksystemet ligger i vattnet men vädret är för dåligt så ni får bara ett försök. Vi alla vet att vi tar en risk här. Jag och John tittar på varandra och nickar. Vi kör. Jag kliver upp i fören på båten. Dykledaren håller i mig så att jag inte ska ramla. Han pekar mot bojen och den plats där vi ska påbörja dyket. Bojen rör sig snabbt och ryckigt upp och ner 10 meter bort. Jag kollar på John som är precis bakom. Han är med. 20 minuter tidigare låg jag och sov. Nu hoppar vi ner i Östersjöns mörka vatten. Och vid ytan är kaos. För att vi inte ska komma bort från varandra slänger jag den 2 meter långa parlinan till honom. Vågorna gör det svårt, men han får tag i den till slut. Nu sitter vi ihop i alla fall. Vid bojen tänder jag lampan och vi gör tummen ner. Tecknet för att dyka. Bara 1 meter under ytan blir allt mycket lugnare. Nu är det enda man hör ljudet av ens egen andning. Man ser inte mer än 1 meter. Det dåliga vädret har gjort att partiklar rört runt i vattnet. Nedsinkslinan som vi följer för att inte tappa bort oss på väg ner till botten är målad vit 1 meter och sedan röd 1 meter. Så fortsätter vi neråt. Först vitt, sedan rött. Vitt, sedan rött, då vi sakta faller neråt. När partiklarna i vattnet passerar ljuset i lampan ser det ut som att de rör sig mot mig. Nu närmar vi oss botten och vi stannar upp på 16 meters djup. Den dåliga sikten gör att jag inte ser John. Det enda jag ser när vi börjar vårt sök är min egen arm och lite av parlinan som ger sig av ut i mörkret. Men jag vet att han är där. Vi kommunicerar genom ryck i linan. Egentligen vill jag hålla en arm framför mig för att inte simma rakt in i personen som måste finnas där någonstans. Men eftersom min högra arm är sträckt mot nedstigningslinan och min vänstra arm är utsträckt av parlinan så går det inte. Det är en olustig känsla. Efter 20 minuters sök, utan att hitta någon, börjar luften sina. Jag rycker i parlinan och John simmar mot mig. Våra lampor som sitter i maskerna lyser mot varandra, vilket gör det svårt att se. Jag försöker visa tummen upp, tecknet för uppstigning, men han ser inte. Jag simmar närmare och håller tummen upp rakt framför hans mask. Vi måste upp nu. Till slut ser han mitt tecken och vi påbörjar uppstigning. Samtidigt som jag växlar över till luftreserven funderar jag över hur nära vi har varit. Vi gjorde verkligen ett försök att ge de anhöriga något att begrava, men den gången gick det inte. En av svårigheterna man ställts inför som brandman är att även om man gjort sitt allra bästa, tagit risker och kämpat, är det aldrig säkert att utfallet blir som man vill eller tänkt. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time again. Framför mig ligger ett larmställ, kängor och en hjälm som jag fått av den som är ansvarig för utrustningen på stationen. Det är min första dag på en brandstation och jag är här för att göra introduktion. Jag hänger upp allt i mitt skåp efter bästa förmåga. Efter en timme ungefär så kommer det första larmet och jag springer till skåpet. Får på byxor och jacka, tycker att jag är rätt så snabb, men när jag väl kommer ut i vagnhallen är jag överlägset sist och den sista bilen rullar ut utan mig. Snopet. Bara att le åt det och försöka bli snabbare till nästa gång. Det tar ett tag att komma in på en brandstation. Det finns bara ett visst antal nummer och någon måste sluta eller gå i pension för att numret ska gå vidare. Mitt nummer är 6. Det är ett nummer jag ärvt och är stolt över. när jag fick det av Sivert, som hade haft numret i över 30 år, följde det med en historia. Inte bara hans historia och historier, utan även andras. Med tiden har det blivit tydligt att det är något speciellt med det här jobbet. Att få ta del av den gemenskap som kommer av att man delar på allt. Vi åker på larm och ser de mest fruktansvärda saker, men vi firar också julafton tillsammans, delar glädje. Vi bär varandra genom skilsmässor, knäoperationer och allt annat som hör livet till. Kort och gott, vi är varandras andra familj, komplett med alla de personligheter och karaktärer som hör till. Och det finns en djup stolthet i att vara den som går in när alla andra går ut. En dag på stationen följer ofta en rutin. Hos oss brukar vi börja med en morgonuppställning där vi går igenom larmen som föregående skift haft och lite om hur dagens pass ser ut. Sedan testar vi all utrustning i våra fordon. Den som kör stegbilen för dagen kör ut den och testar alla funktioner. Efter det kommer fysen, ofta innebandy men även cirkelträning med styrka är vanligt. Sen kommer lite stationsarbeten. Det kan vara allt från att laga något på en bil, testa rökskydd eller plocka ihop dykutrustningen från gårdagens övning. Just idag, när den här historien tar vid, återställer vi utrustningen efter en lägenhetsbrand som ett tidigare lag har haft. Fredrik påpekar att jag är bättre på att tvätta larmställen än vad jag var med klubban på innebandyn tidigare. Och jag försöker kontra med något när larmet går. Sjukvårdslarm hörs i högtalaren. Ett larm som är ganska vanligt för oss att åka på. Jag och Fredrik, som har rollen som sjukvårdare i detta pass, hoppar in i en mindre bil för att komma fram fortare. Resten av styrkan följer efter med släckbilen. Väl i bilen ropar SOS ut att det är en kvinna i 30-årsåldern som fått hjärtstopp. Närmsta ambulans är en bra bit bort och vi kommer vara först på plats. Vi tittar på varandra. Går igenom vad vi ska ta med för utrustning och vem som ska göra vad när vi kommer fram. Fredrik ska påbörja kompressioner och min uppgift blir att koppla upp hjärtstartaren. Vi kommer fram till huset. I den öppna dörren till villan möts vi av ett barn som står och gråter. Vi går förbi. Vi måste för att rädda kvinnan. Vägen in i någon annans hem är speciell. Man passerar rum efter rum och det är lukter man inte är van vid och man vet inte vad som väntar längre fram. I detta fall dras vi mot ett speciellt ljud. Det är tydligt att en bebis skriker. När vi kommer in i vardagsrummet ser jag en kille i min egen ålder som gör hjärt-lungräddning på sin sambo. Bredvid dem ligger en bebis. Situationen är surrealistisk och det är omöjligt att inte tänka på sin egen familj. Vi ber mannen ta hand om bebisen och säga att vi tar över nu. Fredrik börjar med kompressionerna som vi tidigare bestämt och jag startar upp hjärtstartaren. I bakgrunden rullar ett barnprogram på tvn. Medan hans bröstkorg går upp och ner sätter jag dit de båda elektroderna och hjärtstarten börjar prata med oss. Avbryt hjärt-lungräddning, rör ej patienten, analys pågår. För att en hjärtstartare ska få i ström krävs det någon form av aktivitet i hjärtat. I detta fall uppfattar den någonting. Defibrillering, säger den. Jag trycker på knappen och rycker till. Defibrillatorn ber oss att starta hjärt-lungräddningen och Fredrik börjar. Men när hans kompressioner är längst ner så känner han något. Vi Vi pausar för en stund. Har hjärtat börjat slå? Nu börjar hon kippa efter andan och jäklar, adrenalinen börjar pumpa. Det påverkar finmotoriken, men jag får fram en mask och ger henne syrgas. Personal från ambulansen kliver in och bryter den bubbla som jag, Fredrik och patienten varit i. De har båren med sig och vi hjälper till att få in henne i ambulansen. Innan bakdörren slår igen ser vi att hon lever. Några timmar senare kommer jag hem. Det är lugnt. Det luktar från fiskpinnarna i ugnen och jag ropar hej, jag är hemma. Någon svarar något knappt hörbart svar och jag går in i köket och ser min fru. Kramar henne. Slås av hur skört allting är. Ena sekunden är allt som vanligt och i nästa kan en familj splittras. Om jag inte minns helt fel rinner en tår längs min kind, men den torkar jag bort innan vi släpper varandra. Vi fick aldrig någon återkoppling efter den dagen och jag vet inte hur det gick för kvinnan och hennes familj. Det är något jag undrar över, än idag.
I'm gonna catch tomorrow now. You're gonna wanna hold me just like I always told you. You're gonna miss me when I'm gone.
Sergej häller upp lite stärkande dryck i våra glas. Igor tar inget. Han är tjänst. Detta är min första officiella resa till Ukraina som brandman. Kriget är nu inne på sitt femte år och tidigare idag har vi sett följderna av klusterbomber och besökt den regionala ledningsplatsen. Där möts vi upp av Viktor som ska visa oss runt. Vi skakar hand och jag möts av ett leende. Viktor har den där självklara auktoriteten som man bara kan få av erfarenhet. Efter ett tag lutar sig vår tolk Natalia fram till mig och viskar. Viktor har fått utmärkelsen Hero of Ukraine, den högsta utmärkelsen man kan få. Jag nickar för att visa att jag förstår. I en timme går vi runt och Viktor förklarar hur deras ledning fungerar. Man märker på sättet de andra brandmännen bemöter honom att han är högt ansedd. Vid middagsbordet med Sergej och Igor är det skämt och skratt, även om det ligger ett allvar i luften. Ryssarna har en attack på gång, men i vilken omfattning vet vi inte än. Jag tackar dem för att de visar oss alla dessa platser. Platser som förstörts av drönare och robotar. Men samtidigt känner jag mig som en krigsturist. Det finns ingen anledning till det, säger Sergej och gestikulerar bestämt. Vi vill visa er alla dessa platser där vi får utstå stort lidande. För att ni ska komma hem till Sverige och berätta om det. Jag lovar, Sergej. Jag tar lite extra av allt som står framme på middagsbordet och vi fortsätter att prata. När någon längre ner vid bordet lutar sig fram. Hur lärde du och Sergej känna varandra egentligen? Jag slår en kik på Kalle, min högsta chef på brandkåren som sitter bredvid. För allt började egentligen med att jag skickade ett mejl till honom. I mejlet hade jag skrivit att vår gamla stegbil, som ändå skulle bytas ut, borde skänkas till Ukraina. Kalle svarade att det inte skulle vara omöjligt, men att det skulle kräva en del arbete. Det gjorde det också. Det tog drygt ett halvår. Men nu står jag där, på väg att möta upp en konvoj med blåljusfordon som skulle köras ner till Ukraina. Stegbilen, som kan nå 32 meters höjd, ska nämligen få fortsätta sin karriär i Poltava. Efter att vi korsat Polen kommer den fruktade gränsövergången, som till stor del på grund av ukrainsk byråkrati kan ta hur lång tid som helst. När vi till slut rullade in i Lviv hade jag fått höra att jag skulle hålla en utbildning för de brandmän som skulle ta emot stegbilen. Men några brandmän kom aldrig. Istället kom Tatjana, vice borgmästare i Poltava. Hon ringde upp Sergej på videosamtal och vi försökte trots hackande uppkoppling och språkförbistringar ha någon slags utbildning på stegen. Det gick så där. Till slut lämnade jag bara över nyckeln. Det hade något särskilt med att lämna ifrån sig något man slitit för. När stunden väl kommer uppstår ett märkligt tomrum. En liten del av en vill ha ett tack, eller i alla fall någon form av bekräftelse, men sanningen är att de här fordonen gör oändligt mycket större nytta i Ukraina än de någonsin skulle göra i en svensk vagnhall. Jag är med en stiftelse som heter Blåljus i samverkan och styrkan hos ideella organisationer ligger i de korta beslutsvägarna. Hjälp kan komma fram snabbt. Ett av de finaste exemplen på samarbete var när Poltava hörde av sig och behövde sjukvårdstält. Vi tog kontakt med författaren Lars Wildereng och tillsammans drog vi igång en insamling. Målet var 200 000. Det tog en eftermiddag. Kalmar-baserade Power Up Ukraine, som blivit Ukrainas största leverantör av elverk tack vare donationer och en stor mängd ideellt arbete. De stod för transporten ner och jag fick vara med och överlämna tälten i Poltava för stiftelsens räkning. Det blev allt tydligare för mig att det här är ett lagarbete. Ingen klarar det ensam. Det är inte bara den som kör ner utrustningen som ska ha cred, utan alla. Från den som skänker en hundralapp till den som servar en bil utan att ta betalt. 2 veckor efter middagen med Viktor i Poltava är vi hemma igen. När jag vaknar på morgonen har Sergej skrivit. Jag öppnar meddelandet. En robot slog ner på en gasanläggning i natt. Igor och Viktor var där och ledde räddningsarbetet när en till robot slog ner. En double tap. Igor fick splitterskador. Han kommer klara sig. Viktor är död. En bild laddas upp på mobilskärmen. En trasig och blodig hjälm. Jag sjunker ner i sängen. Tänker på middagsbordet. På skratten. Han lämnar efter sig fru och en son. Och han var verkligen en sann ukrainsk hjälte. Jag såg hur vi var stjärnor som landat i havet. När vi tog första stegen ifrån oceanen. Nu kan vi säga att vi har varit på jord. It's a life hack. Jag håller en del av en klusterbomb i händerna. Den är cirka 20 cm lång och förvånansvärt tung. Instruktören sätter upp ett finger i luften och förklarar sitt briljanta life hack. Tolken översätter. Dessa klusterbomber släpps regelbundet över Ukraina, men bara omkring 70% exploderar. Och ibland landar de på taken till våra hus. Då kan vi inte spränga dem på plats eftersom de boende blir av med huset. Ja, vad ska man annars göra, frågar jag. Han tittar på mig lite finurligt. Jo, de smäller bara om man rör den främre delen, så mitt lifehack är: kapa av en petflaska på mitten, gå upp på taket Sätt den över den främre delen av bomben och sen kan man hålla i den och ta ner den. Ja, helst utan att tappa den förstås. Jag är tillbaka i Poltava vid middagen med Sergej och Igor. Restaurangen där vi äter middag är belägen på en höjd 10 mil norr om stan. Eller restaurang och ta i, mer som en samling äldre hus på en av de få höjder som finns. Man har byggt och renoverat den här gården för att ta fram det gamla Ukraina. Det Ukraina som Sovjetunionen ville ta bort. Huset där vi sitter och äter har ett stort fönster. Med utsikt hela vägen till horisonten. Där borta anar man frontlinjen. Då och då går vi ut. Det är helt lugnt utanför. Lite samma känsla som när man lämnat stadsvimlet och kommit ut på landet. Den lilla vind som finns rör sakta cigarettröken bort från oss. Tystnaden bryts med jämna mellanrum av ett avlägset ljud som närmast kan beskrivas som när en luftballong fylls med varm luft. Luftvärnet, säger Sergej. Känns helt surrealistiskt i sina tänkande när vår tolk Natalia direkt fyller i. Det var vardag. Dagen innan hade vi varit på besök hos räddningstjänstens minröjare. De har en enorm samling av robotar, miner och ammunition. Ja, alla de där prylarna som vi människor hittar på för att ta koll på varandra. De som du kanske hör om på nyheterna men aldrig behöver höra, uppleva eller frukta. Det var där jag fick lära mig lifehacket av deras instruktör. Jag kan fortfarande inte smälta det faktum att brandmännen här är villiga att riskera sina liv för att rädda ett hus. Sergej är färdig med cigaretten. Vi går tillbaka in. Vid bordet kollar Igor frekvent mobilen och det märks att det är någonting på gång. Igor och Sergej pratar med varandra och Natalia som översätter väljer sina ord med omsorg. De håller lite koll på vad som händer bara, säger hon. Ska vi fortsätta med middagen? En ukrainsk middag, i alla fall de jag varit på, består ofta av flera rätter och alla plockar av dessa rätter till sin egen tallrik. Till skillnad från hur vi i Sverige ofta slänger i oss maten så får allt ta lite tid här. När vi sitter vid middagsbordet och det är dags för tredje skålen, den som alltid ska tillägnas en kvinna, börjar jag tänka på min fru och familj där hemma. Att engagera sig för något större har alltid kommit naturligt för mig. Vare sig det handlar om att engagera mig i det militära, som brandman eller volontär i krigets Ukraina. Men det har ett pris. Tid. Tid borta från min familj, mitt i den mest intensiva perioden av livet med träningar, läxor, hämtningar och lämningar. Det är min fru som gör allt när jag åker iväg en vecka för att lämna fordon, när jag meckar med lastbilar i garaget eller fixar med det administrativa pappersarbetet. Jag försöker förklara för barnen att dit jag åker är inga strider. Att livet där ändå pågår ganska nära det normala, men barn tänker inte så. De ser något helt annat framför sig och jag känner hur jag dras åt två håll samtidigt. Det är svårt att få tiden och sig själv att räcka till. Så när den tredje skålen kommer är jag inte längre i Ukraina. Då är jag i Sverige, hemma vid köksbordet med mina tre underbara barn. Och skålen, den är till min fru. Tack för att jag får ha dig som livskamrat. Du är vacker, omtänksam och jag är världens lyckligaste man som får dela mitt liv med dig. Emilia, jag älskar dig. She's just a girl and she's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. Yeah. Bäst att inte titta på hastighetsmätaren. Den här färden är i särklass bland det farligaste jag gjort i Ukraina. Vi har lämnat middagen och den tysta landsbygden och åker nu de 10 milen tillbaka till Poltava på någon slags rekordtid. Framförallt med tanke på vägens kondition. Det är hål överallt. Sergej har vevat ner bilens ruta med cirka 1,5 centimeter så att all cigarettrök snabbt ska försvinna ut från bilen. Den unge, energiska brandmannen som är vår chaufför och har foten hårt på gaspedalen hoppar in lite som tolk med den engelska han kan. Vi börjar prata om hur allt började. Att vi från ett videosamtal med Tatjana byggt upp ett samarbete. Eller som den där första gången vi träffades på riktigt på bensinstationen som inte finns längre. Jag säger till Sergej att jag har den största respekt för det jobb som den ukrainska räddningstjänsten gör. För de umbäranden som de utsätts för. Chauffören tar upp sin mobil utan att sakta ner. Han försöker googla på något ord som man inte kan. Bara översätt efter bästa förmåga istället, säger jag snabbt och han nickar. Tjakojo, säger Sergej. Tack, på ukrainska. Vi skakar hand. Mer behövs inte. Jag vänder mig om och tittar ut i fönstret. Ser de höga betonghusen när vi närmar oss staden. I en av byggnaderna syns ett stort hål. Avspärrningsband på gatan nedanför. Det är allt jag hinner se när vi passerar förbi. Detta elände, denna vardag i kriget. Ingen i bilen säger något mer. Och trots att flyglarmet går för fullt är det fortfarande folk ute. På gatan utanför hotellet säger vi hej då till varandra. Det börjar bli svalt ute och solen är på väg ner. Det är nog bäst att ni sover i skyddsrummet i natt. Just nu är det väldigt mycket i luften, säger Sergej. Vi går upp på våra rum och jag packar ihop det som behövs för en natt i skyddsrummet. Från balkongen ser jag en robot som flyger tvärs över himlen. Den ser så harmlös och liten ut. Som en fallande stjärna. Nere i skyddsrummet kan jag inte sluta tänka på kontrasten mellan det fullskaliga kriget och de vanliga människornas liv. Jag tänker på vad som hade hänt om jag aldrig hade skickat det där mejlet. Om stegbilen hade sålts på auktion och någon målarfirma hade köpt den. Men jag skickade mejlet och han som jag skickade mejlet till är med mig här nere. I samma skyddsrum. Vi sov ändå rätt okej den natten. Bara en shahidrönare gick ner på Tava. Resten gick mot huvudstaden Kiev. Dagen efter kan vi läsa att 4 människor dog. Varav en 12-åring. Jag är tillbaka i Kiev, på kuddarna i badrummet den här första natten på hotellet, minns du? Först hör jag hur luftvärnet börjar skjuta febrilt och sen skakar det till när det exploderar utanför. Jag ligger still, lyssnar och väntar. Precis som tusentals andra människor måste göra, i lägenheterna och husen runt omkring. Det finns en orättvisa i var man föds. Jag fick pröva mina vingar på säker mark. Hade råd att misslyckas utan att sätta livet till. Att sitta på en ryggsäck i Karlsborg med bruten fot var kanske ett privilegium. Trots att det då kändes som jordens undergång. att få insätta genom sprickorna som ljuset kommer in. På golvet i badrummet inser jag att jag inte kommer kunna stoppa det här kriget. Men det betyder inte att jag ska titta bort. Bit för bit, med en tätt flaska över den främre delen av en bomb eller med ett fordon eller en förbandsväska i taget, kan man göra sitt för att fler barn ska få uppleva en morgondag. Jag har sökt äventyr, haft ett driv efter de stora sakerna i hela mitt liv. En strävan efter att vara den som går in när alla går ut. Men när man ligger på ett badrumsgolv och väntar på ljudet om en robot som träffar sitt mål, tänker jag att mitt Everest aldrig var Sveriges högsta berg. Eller att få vara del av ett elitförband. Den gyllene örnen är att få komma hem. Känna doften av fiskpinnar och att krama mina barn och min fru. För det visade sig att det inte var de stora sakerna, utan de små, som var de allra största. Tack för att ni lyssnat. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say,
producent Kristin Törngren och tekniker Lisa Nilsson. En annan som stöttat Ukraina som volontär är Tilde Adenbrook. I sitt sommar från 2023 berättar hon om sina möten med människor som vägrar lämna sina hem.
På vägen in mellan två hyreslängor passerar vi två färska gravar. Det är två de boende från hyreshusen som ligger där. För en vecka sedan dog de av splitterskador. Vad jag förstår var de ute och letade efter vatten. Grannarna som bor kvar kommer ut och möter oss. Jag pekar på gravarna. Är det inte dags att lämna nu ändå? De skakar på huvudet. En kvinna säger vänligt att det nog ska lugna ner sig snart. Vi kanske åker om ett par veckor eller så. Stannar ni på middag? Det lugnar inte ner sig. Det blir mycket värre. Och jag ser henne inte igen.
Sommar med Tilde Adenbrook hittar du i appen Sveriges Radio.